Nåd och frid från Herren Jesus Kristus, från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vare med er alla. Låt oss be. Omkring ditt ord, o Jesus, och stilla gör, och fram till livets källa av nåd oss för. Du ser i varje hjärta dess djupa nöd, du ensam kan oss mätta med livets bröd. Var Herre själv oss nära, din kraft gör sport. Förklara nya vidder av livets ord. Låt något fridlöst hjärta dig möta här och se och smaka, Herre, hur ljuv du är. Led oss allt mer, o Jesus, i ordet din och öppna våra ögon för nåden din. Den djupa, rika kärlek som bor i dig, låt över varje hjärta få gjuta sig. Amen. O, vilken djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar, hur ofattbara hans vägar. Det säger Paulus när han prisar Guds nåd. När vi tänker på dagens händelser, hedningarna från östern ser en stjärna gå upp, blir övertygade i sina hjärtan att nu har en konung, eller konungen med stort K, blivit född. Herodes hade fött flera barn under den här tiden, utan att de hade för den skull reagerat och rest till Judén. Så denna stjärna var något utav det vanliga. Det var ett under och inget som behöver gå att förklaras med inom världsliga händelser. Trots att många försök har gjorts till det, så behöver det inte gå att förklara. Vi tror ju på det här på grund av vad Bibeln säger om det, inte på grund av vad vetenskapen säger. Så för den skull så behöver inte vi ha mera tecken här. Men det här som Matteus skriver är något underbart som hände. Östens visa män förstod det här, att det är något speciellt som har hänt. Och de reser för att prisa den här, eller tillbe den här konungen, den här nyfödda konungen. De måste få hälsa honom välkommen. De bara måste det. Kanske ni har varit med om samma sak i ert liv någon gång. Ibland så händer saker som man bara måste. Man gör saker, man far till ställen, man kan inte, vet inte varför man far dit, men jag känner det här, jag måste fara. Det här är bland annat när man blir förälskad. När människor blir förälskade i varandra, så bara måste man vara med den personen. Man bara måste höra av sig till den här personen, fast det var bara 5 minuter sedan man sa hej då. Och det här är någonting som, någonting av det här kan vi säga är det som visa männen hade inom sig. Det var något som drev dem för att springa till det här, packa sina väskor, springa iväg. Det hade fjärilen i magen som man har när man är förälskad. Tänk dig då att det som har hänt är något som du förstår, att det här har profeterna länge talat om. Det här är något som folk har väntat på jättelänge. Att det här är en större dimension, och du förstår det när du ser det som har hänt. Och du, det här människan, du förstod att kungen var här, kungasonen var här, Davids son, som ska regera för evigt. Han har just nu i detta ögonblick blivit född. Och de såg tecknet. Och de ser det ännu. Så de ser genast iväg. Och som vi vet inte exakt hur mycket de förstod av det som hände, det de såg. Men vi vet att de reagerade på det de såg, som om de trodde att det var något väldigt speciellt som hade hänt. Vi läser att de kom till Jerusalem. Och logiskt tänkt, så borde Davids son, kungen, födas i Davids stad. och i Davids hus. Davids hus fanns ju inte mera efter att Babylonien hade förstört Jerusalem. Men där fanns ett palats i Jerusalem, och det palatset tillhörde en kung, kung Herodes. Herodes den store. Han var en idiomit, alltså ingen jude utan, eller en ättling till David, utan han var en utav Esaus folk som styrde som lydkung under romarna. En romersk kejsare, kejsar Augustus, som vi läser om i julevangeliet. Och den här Herodes var mycket fruktad och grym konung. Han både mot de sina i hovet och mot judarna som styrde, som han styrde över. Vi kan läsa om att han hade bland annat dödat tre av sina egna söner och en av sina hustror för att han var rädd för att de skulle ta över makten, försöka ta över makten av honom. När han hörde det som visa männen sa, läser vi att han blev förskräckt. Han fick panik och folket med honom. Ni kanske har hört det engelska uttrycket: om inte mamma är lycklig så är ingen glad, eller om inte mamma är glad så är ingen glad. Och det gäller också framförallt med Herodes. Om inte Herodes var glad så var ingen glad i Judén. Och Josefus, en historieskrivare, beskriver Herodes som väldigt grym. När han tog över styret i Jerusalem cirka 37 före Kristus, så tog han över efter en makabé. Det var en period i judarnas rike på 100 år som styrdes. Man kan säga självstyre, men det var en orolig tid. Det var den makaberiska tiden när makabéerna styrde. Och han tog över efter den sista makabén, och så, samtidigt så utplånade han 46 medlemmar i Stora rådet, kan vi läsa om. Och Stora rådet hade 71 medlemmar. Så när han kom till makten så tog han också den religiösa makten ganska långt i Jerusalem, eller Israel. Så när Herodes kallade på dessa överste präster som vi läste om, eller kallade på rådsmedlemmarna, då kommer de tippande in på tårna och var väldigt rädd för Herodes. En del av de här överste prästerna styrande i landet kallade sig för herodianer. Kanske ni har hört att vi läser om i Bibeln också. Präster som var välvilligt inställda till Herodes, som hade kommit till makten i samband med att Herodes utplanade hasmonitiska släkten. Och tillsammans med Sadduceerna var de mer politiskt inställda. De var mer intresserade av den fred som romarna och Herodes medförde än att bevara, än att strida om religiösa saker. Fast det här nyheten om den nyfödda konungen skulle ha varit någonting som skulle ha kanske gett dem befrielse, som många trodde på den tiden, så uppgav det ändå var han skulle födas. De var mera rädd för Herodes än de vågade tro på löftena. Så denna nya fred som Pax Romani, den romerska freden som de hade fått och som bevakades av Herodes med Sadduceerna och Herodianerna som överklass, var ingen lycklig tid. Den hade pågått i 30 år. Under den tiden hade Herodes styrt och han tänkte fortsätta styra. Han hade inga planer på att ge över makten åt någon annan. Så det här rådgivna av de skriftlärda går iväg, de visa männen lämnade Jerusalem. Och innan de lämnade Jerusalem så läser vi att Herodes var också intresserad av att komma och tillbe det här barnet. Han ville till offra till barnet, eller offra barnet kanske mer än offra till barnet. Så det gick. Det är kanske konstigt att tänka sig att det gick helt ensamma när han var så paranoid, men han var övertygad om att de skulle komma tillbaka, att de skulle infinna sig hos honom efter att de hade sett så grym Och det hade sett hos honom var säkert tillräckligt för att han skulle komma tillbaka. Och inte ville du ändå beskälla honom den möjligheten att även han skulle få tillbedja det här barnet. Så han var ju angelägen om att få tillbeda den här. Han var ju så angelägen som vi läser om att få tillbedja det här barnet. De lämnade Jerusalem ensamma. I alla fall såg det ut så för Herodes och det översta, alltså det äldste Jerusalem. Men vi vet att de lämnade inte, sa den ensamma, för stjärnan följde dem. Gud var med dem även i fortsättningen. Och den följde dem till det hus dit, som de sökte. Och de stannade ovanför det huset. Och där, när de gick in där så hittade Jesus barnet och hans mor. Och vi läser att de följde ner och tillbad honom. Och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom. Guld, rökelse och myrra. Vi läser ingenting om Josef i den här berättelsen. Vi vet inte vad Josef var. Endera är det oviktigt för Matteus att skriva om det. Eller så var han inte där närvarande. Men det vi vet är ju att det fanns inte samma möjligheter till försörjning på den tiden som vi har idag när man får barn, att man får barnbidrag och vårdnadsstöd och så vidare. Utan han var säkert tvungen att försörja sin lilla familj sen de hade flyttat från Nazaret ner till Betlehem. Så han fick säkert lägga i lite extra. Men visst, Herrens vägar förunderliga. För visst fanns det rika också i både i Betlehem och Jerusalem på den tiden. Och guld, rökelse och myrra var inga, om man säger, extra ordinära. Det användes i templet. Det fanns guld i templet. Det fanns rökelse i templet. Dagligen användes det. Men att Gud använder östens visa män för att komma med gåvor åt honom, det känns, det är förunderligt. Jesus säger också till judarna en gång när han pratade om Naman och de som var sjuka, att visst fanns det också sjuka i Jerusalem, men Gud valde att hjälpa denna man. Och sen den här syriska, den här kvinnan som profeten uppsökte, som Elia uppsökte. Så det är, Guds vägar är förunderliga. Det fungerar inte som våra vägar och våra tankesätt. Så Gud låter män i Österlandet, hedningar, får se en stjärna, blir passionerade och hängivna, och de följer efter det de såg för att tillbe det de var övertygade om att hade hänt, att en nyfödd kung hade blivit född. Och det förde med sig dyrbara gåvor. Deras första tanke var att han var född i Davids stad i Jerusalem i ett palats. Och de här gåvorna skulle säkert ha kommit väl till pass även vid det tillfället om de hade tagit fram dem hos kung Herodes. Och då hade det också varit gåvor som han hade uppskattat. Så vi kan anta att det var inte några små och obetydliga gåvor de hade med sig. Om då Josef hade varit borta och kommer hem sen efter en dagsverk, trött, och sen ser han de här stora gåvorna, så förstår man, Herrens vägare går andra vägar än våra tankar och våra vägar. De här gåvorna skulle komma snart till pass när de hamnar och fly från Judén till Egypten, fly undan Herodes önskar om tillbedjan. När han blev vred efter att de hade lämnat, när de vise männen lämnade Betlehem, så blev kungen vred när de inte kom via honom. Då utrotade han alla gossebarn under 2 år för att säkert komma åt den nyfödda konungen. På knä inför kungabarnet hade dessa mäns hjärtan förändrats. De hade sökt sig, de sökte inte sig längre till Jerusalem. De hade sett kungabarnet i ett enkelt hem i Betlehem. De hade sett hans mor som fött honom. De hade I en dröm blev vi varnad av barnets far att inte besöka palatset i Jerusalem mera utan att ta en annan väg hem. Dessa män var fromma och fruktade mera honom i Marias knä och hans himmelske far än vad de fruktade Herodes. Ensamma hade de uppsökt barnet. Flera hade blivit tilldelat samma uppgifter som de visa männen hade genom deras berättelse. Flera hade sett främlingarnas passion för den nyfödda judakonungen, deras nyfödda kung. De kunde till och med leda dem i rätt riktning. De kunde ha lett sig själva till Betlehem för att söka. Men de orkar inte, eller så vågar de inte, eller så bryr de sig inte. Deras hjärtan blev inte brinnande i dem av vad de hörde eller såg. Det enda som fick ett brinnande hjärta var Herodes. Han ville inte tillbe barnet utan han ville förgöra det, utrota det. Vad är dina känslor inför barnet i Betlehem, den nyfödda konungen, himmelens och jordens konung? Lever du som judarna i människofruktan, så den nyfödda kungen är något som du har kunskap om, men som du varken vågar eller vill eller önskar ärligt uppsöka och tillbedja? Eller är han för dig som för Herodes ett hot mot ditt hjärtas kungadöme, mot ditt själviska styrande över ditt liv och dina tillgångar och dina resurser, så att du bara vill ha bort honom från att påverka dig och dina beslut? Eller låter du ditt omvända och på nytt födda hjärta leda dig till krubban idag, så som de visa männen blev ledd till krubban? Leda dig till krubban, till korset och till hans tomma grav, för att se, bevittna och tro att han som kom var den utlovade, att han är ett med löften om honom, och att du i hans sår är helad, och att du har förlåtelse för alla dina synder. Och visst lever du med kunskapen om att du genom dopet har blivit på nytt född och frälst från denna världens mörker. Att du en gång helt befriad från synden ska få möta denna himmelens och jordens konung i skyn när han kommer tillbaka för att hämta dig. Och så ska du få tillbringa evigheten tillsammans med honom, i tillbedjan och i vördnad. Låt den här kungen, till dess han kommer, styra och förvandla ditt hjärta, så att du frimodigt och frikostigt vågar bära fram alla dina resurser inför honom. Inte bara ekonomiska, utan även alla dina resurser, krafter inför honom. Och be honom varje dag att dessa ska få komma i hans tjänst. Säg till honom: här är jag med vad jag har och vad jag äger. Allt det du har gett mig sätter jag framför dig, för dina fötter. Herre, använd mig på det sätt som du finner bäst idag. Låt mig få vara med och sprida budskapet om din födelse, ditt liv, din lidande, din död och segerrika uppståndelse, till dess du kommer åter. Låt allt flera genom mig få möta din nåd och förlåtelse, som jag fått mig tilldelad genom mötet med dig, Jesus. Och låt min ständiga bön uppriktigt få vara: kom, Herre Jesus, kom snart. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tron, hoppet och kärleken och tålamodet in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.